Hej och välkommen till veckans avsnitt av Recipes-podden. I detta avsnitt träffar jag Viktor Örtegren från Schmidman. Vi pratar om hur han tog kontakt med Schmidmans huvudkontor i Danmark och tog in det i Sverige och arbetet kring det. Men vi pratar även om de klubbar som Schmidman har samarbetat med under alla år, såsom BIM of Sweden och BMW Club Sweden. Avsnittet spelades in den 13 mars. Trevlig lyssning! Idag sitter jag här med Viktor Örtegren från Schmidman. Hej Viktor.
Hej, hej.
Hej.
Kul att vara här.
Ja, vad roligt att få prata med dig lite. Jag tänkte vi kan väl börja så här, snabba fakta.
Ja.
Ålder.
Just det, jag är 33 år gammal. Ja. Fyllde 33 år ska jag säga. Så att, ja. 32 just nu då. Och jag driver Schmidman i Sverige.
Just det. Familj.
Har en sambo. Och en bonusdotter på 8. Inga egna barn än så länge.
Nej. Förutom bilintresse?
Ja, det blir ju mycket bilar såklart. Spela lite frisbeegolf emellanåt.
Okej. Okay.
Det har börjat med det senaste året. Det är väl det så här på att få komma ut lite och göra någonting. Än att sitta på kontoret eller hemma liksom.
Ja. Frisbeegolf låter ju som att det är kul. Jag har aldrig testat det, men det känns som att det kan vara rätt kul.
Men det är rätt skönt. Man kan bara liksom, det kostar inte så mycket att börja med det. Och så man får komma ut lite i naturen liksom, och göra någonting.
Precis.
Det är inte speciellt, eller det är svårt om man spelar med folk som är bra, men vem som helst kan spela bara.
Ja. Bra. Men om vi börjar köra. De bilar du har ägt.
Jag hade ju en E36, en 325. Det var väl egentligen min första så här hobbybil som jag byggde på.
Mm.
Som jag höll på med. Den hade jag, den skaffade faktiskt när jag fortfarande gick på gymnasiet. När jag gick fordonsprogrammet.
Okay.
De var väldigt billiga i Tyskland på den tiden. Nu kostar de en del faktiskt att få tag på. Om man ska ha någon lågmilare. Liksom,
de så gör ju det nu.
Dratt iväg i pris. Men så den, vi hämtade den från Tyskland. Farsan hjälpte mig med det. Och så hade jag den som lite projektbil, slutade med att vi satte på en kompressor på den från VF Engineering och så körde runt lite med den, mest på gatorna och så här, ingen barnkörning med den.
Nej, okej. Okay. Så det var liksom
första hobbybilen.
Första hobbybilen.
Ja.
Hur kom det sig att det blev just BMW?
BMW har alltid varit liksom legat varmt om hjärtat.
Varmt om hjärtat.
så det var ganska naturligt eller så att det blev det. Min pappa har också, han har importerat, han har bott i Tyskland när han var yngre. Och så, här, och så jobbat för ett tyskt företag och då fick de ju BMW som tjänstebil och så var man liksom i Tyskland då och kollade på lite bilar och såna här saker. Va?
Så att, då förstår man att BMW var ett av de märkena som verkligen fanns för dig. Då,
ja, men det blev så. Det bara blev så.
Ja. Nej, men det är ju trevligt det.
Ja.
Fler bilar då? Som du har ägt.
Ja, sen jag hade en 1-serie däremellan, men det var ingen stor motor eller någonting, utan mer bara som hade den som stylade i ordning den lite och gled runt med den. Sen när jag var 20 var jag väl, så skaffade jag mig en E46 M3.
Okay.
SMG-låda.
Oj.
Började ha den. Då hade vi precis startat Schmidman också då. Just så det. Då hade vi den som liksom lite demobil.
Mm.
Och sen så spann det vidare på den. Jag hade ju den ganska många år. Mm. Och liksom började med bara några schyssta fälgar, ett par sänkfjädrar och lite kolfiberprylar. Och sen så byggde vi vidare på den, så blev det liksom mer och mer extremt med helbur. Först körde vi halvbur och liksom rekarostolar. Sen blev det helbur och började med en kompressormatning där på den och så här. Och så bara spann vidare på det helt enkelt. Som vi körde ju lite time attack med den också då.
Just det.
Mestadels var vi väl runt med BMW-klubben egentligen och körde i början då. Men sen när time-attacken kom så körde vi en provtestrunda där också då.
Okej. Okay. Så den har du haft väldigt länge då?
Kan den hade jag ganska många år. Vi har haft den i 5-6 år i alla fall. Ja, precis. Och så den saknade faktiskt den bilen. Den var riktigt rolig.
Ja, det kan jag förstå.
Ja. Det är, helst hade man ju aldrig velat sälja några bilar. Man vill ju bara köpa fler bilar. Men
precis.
Man måste ju, man måste ju sälja bilar ibland också.
Precis. Har du någon drömbil då?
Det finns ju så många som man vill ha. Jag tycker jag ändrar mig varje dag. Ibland är jag så här, nej men fan, jag skaffar mig någon billig... Jag har varit lite sugen på att skaffa typ en Z4 och bara ha så här över sommaren. Kunna cabba ner. Jag har aldrig haft en cab, så jag så här, men det har varit kul. Och sen så nästa dag så är man, nej men jag borde skaffa mig en E46 M3 och bygga en barnbil igen på den. Och sen så kanske man... Nästa dag är det något annat igen. Men det cirkulerar oftast i alla fall inom BMW.
Ja. Du har aldrig släppt liksom BMW. Ja,
klart, det finns väl så här att man kanske någon gång i livet skulle vilja ha någon supersportbil av något slag. Den drömmen finns ju kanske såklart någonstans. Då, men om man ska hålla på med liksom inom jobbet och som projekt, alltså det får gärna gynna en på något sätt också. Ja, om man ska lägga mycket pengar på en bil, att man får något reklamvärde tillbaka.
Så är det ju, helt klart. Hur kom idén till verksamheten?
Jag gick ju fordonsgymnasiet, eller man säger fordonsutbildningen, och utbildade mig till bilmekaniker. Jag tyckte det var kul att hålla på med bilar som hobby. Men jag tröttnade väl lite, eller jag insåg bara typ att jag är inte jättebra på att skruva egentligen. Så att det blev som, jag kom aldrig in riktigt på det att jag fortsatte jobba med det sen, utan jag tog ett säljjobb hos min pappa och hjälpte han lite med lager och såna här saker. Han jobbar inom videoövervakning,
okay.
Så säkerhetsbranschen. Men jag har inget intresse i det egentligen, så att det blev liksom inte att jag riktigt blev så bra på det heller. För mig är det väl ganska viktigt att jag måste liksom tycka att det är roligt och intressant för att jag ska bli duktig på någonting. Men så är det väl kanske för de flesta också. Liksom.
Det tror jag.
Men jag höll på med min E36 och så för mig, jag beställde delar från Schmidman. Jag var inne och kollade mycket på deras sida i alla fall. De hade ju väldigt mycket grejer. Och då stod det att de sökte liksom återförsäljare eller franchisetagare. Då. Och så hade de radat upp en mängd med länder som de ville ha nya återförsäljare till.
Okej. Okay.
Så jag skickade iväg ett mejl lite på skoj ungefär. Vad kan ni berätta om det här? Vad finns det för alternativ? Eller hur funkar det om man skulle bli återförsäljare? Och så här då. Och då sa hon att antingen så är det återförsäljare. Då finns det liksom ingen ensamrätt eller någonting. Då kan vem som är, någon annan kan börja handla också. Och så här, och du har din egen shop. Och så får du ta från andra leverantörer. Eller så kan du bli franchisetagare. Och då är du låst, som man säger, till vårt sortiment och du får inte börja handla från andra, men du har ensamrätt för ditt land då, så då får du hela det, om man säger den försäljningen de redan hade till Sverige fick man ju liksom från början då.
Just det.
Däremot, så det var ju en uppsida såklart, att man hade liksom någonting att gå på från början, men så drar det ju med sig givetvis, man, då finns det lite krav på att du måste börja i en viss storlek, du ska ha en butik som ser ut på ett visst sätt och så vidare då, ett visst sortiment ska du ha på lager då.
Just det.
Och så, men det fick vi ändå ihop så att vi kunde köra igång. Ja, det var egentligen så, han svarade på mitt mejl, vi mejlade fram och tillbaka några gånger, sen så tog vi ett möte i Ådense då, där huvudkontoret är, och sen körde vi igång helt enkelt. Så i början så var man ju själv, då körde vi bara e-handel.
Okay.
Så då var det liksom, det var ju inte så stor, e-handel var inte så stort då, det var ju 2008.
Ja, precis.
Det så var... att det fanns inte så här jättemånga, det började komma med webbutiker.
Just det.
Men det var inte så, inte på det sättet som det är idag. Nej. Om man säger.
Så men ni måste ha varit en av de första i Sverige då i alla fall med e-handel inom motorsport, eller var det många som konkurrerade då mellan?
Nej, det var inte alls samma konkurrens då på den tiden, det var det inte alltså. Utan jag kan tänka mig att man ser ju många företag som kanske finns idag som man har sett att men de började faktiskt då också. Men Schmidman grundades ju 1996.
Okay.
Så att de har ju verkligen hållit på länge i Danmark då.
Just det.
Det började ju egentligen som en bilskrot, BMW-skrot, begagnade delar.
Okay.
Och de var två stycken då, som hade den ihop. Och sen så flyttade den ena av dem och körde upp liksom Schmidman med nya delar då, på ett eget lager.
Okay.
Och började drog igång den verksamheten. Mm.
Så man en gammal bilskrot?
Ja, och den finns kvar fortfarande.
Ja, den finns kvar, okej. Okay.
Ja, vi har den, liksom, de köper ju bilar av försäkringsbolag. Ja. Men de köper bara in BMW då, som vilken bilskrot som helst egentligen. Mm. Men de håller sig bara till BMW och Mini.
Okay.
Så den finns kvar i Danmark, i Norborg ligger den.
Okay.
Nära Flensburg.
Ja. Vad roligt.
Så vi har en hel skrot där med begagnat delar också då, som också finns på hemsidan som man kan beställa då.
Okay.
Så det är det är ett bra komplement. Ja,
verkligen.
Nya delar har ju dragit förbi den verksamheten.
Ja, med, precis.
Med ganska stor mängd, men det är kul att ha det kvar ändå.
Ja, det förstår jag.
Ibland så är det till väldigt stor hjälp. Mm. Att ta på grejer.
Ja. Vad var första som startskottet? Det var att hitta en lokal i Kungsbacka då?
Ja, precis.
Och liksom, var du själv på tåget eller hade du liksom hjälp av någon kompis? Eller?
Ja, men det var, jag hade ju min pappa såklart då, som hjälpte mig med allt det praktiska med att komma igång. Med att han driver eget också.
Just det.
Men han jobbar ju inte med det på det sättet, utan jag skötte ju den dagliga verksamheten. Men samtidigt så hade man ju tillgång då till kanske en redovisningskonsult som skötte hans bokföring och så här. Men då kunde han lära upp mig. Man vill ju försöka hålla nere alla kostnader så mycket som det bara går liksom i början. Då. Så att, egentligen jag gjorde allting själv. Man var liksom mailsupport, telefonsupport, packa på lagret och göra liksom daglig bokföring bara. Ja. Liksom in med, lägga in fakturor och så här. Så anställde vi en kille som jag har varit uppe och träffat här nu i Stockholm, en gammal vän till mig som han gick fortfarande i skolan då på gymnasiet.
Okay.
Så han körde liksom lite extra tid när han slutade tidigare, kom han upp och jobba lite helger så här, och bara. Sen så började han efter gymnasiet också då jobba med det. Så då körde vi två på med liksom e-handeln.
Okay.
Och sen så hade jag en annan vän som han gick om gymnasiet som liksom bilmekaniker. Han pluggade upp sin gymnasieutbildning efteråt då, som bilmekaniker. Han frågade mig innan, han gillar också BMW väldigt mycket. Mm. Så han frågade mig om jag skulle liksom plugga till bilmekaniker nu, skulle kunna få jobba hos er då, som bilmekaniker?
Ja.
Så tänkte jag, men okej, om det tar ungefär ett och ett halvt år för honom att läsa upp det. Ja, men det blir väl ganska lagom då för oss att liksom köra igång med lite verkstadsverksamhet också då. Och det är ju våran verkstadschef då. Så han har ju varit kvar sen dess också då. På den vägen har det varit egentligen så har vi liksom kompletterat med då. Så vi körde igång verkstaden och så anställde en till mekaniker där efter ett tag. Och nu är de tre gubbar i verkstaden då som kör. Mm. Inklusive är det då som är verkstadschef.
Just det. Men vad kul att du liksom fick in kompisar och hela den biten liksom,
liksom
hjälpa till.
Vi har egentligen aldrig, eller jo, en gång har vi liksom aktivt varit ute och sökt personal, men annars så har det liksom löser på något sätt. Man har hört att men, man har känt att nu skulle vi nog behöva lite hjälp på det här området, vi behöver ta in en kille till. Och så hittar man liksom, men han, och då till exempel då Eddies storebror jobbar hos oss också nu, han och jag sitter ju i butiken liksom och sköter försäljning och kundmottagning.
Okej.
Så vi har inte varit liksom ute och sökt folk på det sättet, utan man har alltid hört om någon som kanske är sugen på att byta jobb och hade varit intresserad, och så har man tagit in dem därifrån. Då.
Men det är ju skönt att det löser på det sättet, smidigt.
Ja, men absolut. Vi har haft sånt otroligt flyt eller man ska säga, med personalen, för det är ju verkligen personalen som har gjort att varumärket är så pass starkt idag som det är. Så är det är ju ett väldigt härligt gäng allihopa på jobbet liksom.
Ja.
Så det är super och det är jag väldigt tacksam för.
Ja,
för det vet man att man har hört från andra liksom som kanske då kan vara jätteproblem att hitta folk och liksom hitta rätt folk som går ihop, passar bra med varandra och så här. Det är ju väldigt viktigt alltså för att alla ska trivas och må bra på jobbet också.
Precis.
Man vill ju inte ha någon personalomsättning egentligen. Man vill inte att det ska börja folk och sluta och hålla på så. Utan men hos oss så har det i princip alla varit hos oss väldigt länge och liksom stannat kvar då. Så det känns ju kul. Alltså det känns som att alla trivs och tycker det är roligt att jobba med.
Det låter det verkligen som. Och det måste ju vara en väldigt skillnad med tanke på att du själv har liksom driftat hela det här Schmidman Sverige själv då, med liksom, som du säger själv, du har hållit på med supporttelefonen, du har packat och gjort allt det där liksom.
Ja, nu var det ju inte så mycket då. Jag kan inte säga att det var speciellt stressigt i början heller liksom. Det var ju inte så många år att packa varje dag.
Nej, okay.
Som det är. Nu är det ju mer liksom att det verkligen, det kommer in ett par pallar och de ska liksom packas upp snabbt och sen packas ner ut liksom samma dag helst.
Ja.
Så att det är, men det är absolut, nu har vi ett bra gäng liksom.
Ja. Skönt tycker jag.
Ja.
Men som sagt, vad sa du, 2008 drog det igång i Sverige. Målen med verksamheten, har du haft några sådana delmål liksom när du började med det här, att om 3 år vill jag göra det här, om 6 år vill jag göra det här, har du haft några sådana mål med verksamheten?
Nej. Faktiskt inte. Alltså det var väldigt, jag vill säga att det var väldigt impulsivt i början liksom. Det här det första det. Steget bara, men det har varit kul att jobba med. Alltså det var inte så att man gjorde det inte för att wow, det här kan bli en superbra business som vi kan tjäna massa pengar på. Alltså det var inte det tänket man hade då, utan det var bara att det här låter svinkul. Ja. Det här vill jag göra liksom. Man känner att man hittar liksom, sin grej bara. Liksom. Ja. Så att det är väl mer egentligen på senare år som man har liksom börjat bli, alltså ha få med business-tänket, att man liksom lägger budgetar varje år och det här vill vi uppnå nästa år och så här mycket ska vi omsätta nästa år och vi ska göra det här, att man har liksom lite planering på det, men i början där så körde vi bara på egentligen, alltså
känsla liksom, ja, men, lust och känsla,
ja men precis, det liksom det tog sig och det ökade på ganska bra i början, ja. Så att man behövde inte tänka så mycket på sånt då, utan det var liksom bara jag bara köra på, alltså ja. Det är ut och liksom synas på lite träffar och såna här saker och göra reklam och så kom det affärer automatiskt, ja. Liksom.
Men att det är, ni får så mycket liksom feedback från alla BMW-människor i hela Sverige som verkligen älskar er.
Ja, alltså jag hoppas ju det. Ja, såklart,
det, man vill ju ha... det tycker jag låter som om man tittar liksom på BIM of Sweden, ni har ju, vad är det mer ni har? BIM of Sweden har ni och sen har ni ju...
Ja, BMW-klubben och med lite speciellt deras sportklubbsektion där de håller på med barnkörning och så då. Så ja. Har vi varit med i många år egentligen. Det var egentligen där vi började. Det var egentligen den första klubben som vi var med i liksom, och körde lite track days med och ställde ut och så här då. Mm. Och sen när Bimmers började, man började se att det ploppade upp mer och mer. Det var ju så här, så tog jag kontakt med Arne som driver det och så åkte vi upp till Eskilstuna och var med på en av deras träffar där. Och sen har vi liksom haft en jättebra kontakt efter det också. Bara kört på.
Har du någon förebild eller idol i bilvärlden när det kommer? Liksom, alltså någon förare eller någon företagare eller någonting sånt?
Man tittar ju såklart alltid runt lite på andra företagare som gör bra grejer liksom, som syns på ett bra sätt och så här, och främst så tittar man, alltså jag tycker ju de här verkar ha en otroligt häftig marknad i USA om man jämför med lilla Sverige liksom, man tittar på de som bygger på supersportbilar, alltså folk som lägger ganska mycket pengar på sina bilar där på ett annat sätt som man gör i Sverige så här. Men det är en helt annan marknad där,
ja.
Det är svårt att se att man skulle kunna
göra samma sak här i Sverige liksom.
Ja, det är inte riktigt en, man har inte de förutsättningarna på det sättet.
Nej.
Så, men ja, det är klart, det är väl de man tittar på liksom. Vad gör de för olika event, hur syns de, varför har de så alltså, bra på sociala medier, mycket följare och såna här saker. Så man håller väl ögonen öppna liksom.
Ja, hela tiden också.
Ja, men precis.
Okej. Ditt bästa minne sen verksamheten drog igång, har du något sånt liksom att det här året var kanon eller vi uppnådde det här eller vad som helst?
Ja, alltså jag kommer ihåg vi hade våran invigning till butiken 1 maj 2008 och det kom så jäkla mycket folk på liksom första den dagen vi liksom öppnade officiellt. Ja. Vi hade ju börjat jobba med verksamheten men vi hade inte börjat jobba med att skicka eller sälja delar och så egentligen, utan vi hade bara styrt upp lagret och fixat med de här bitarna då. Och det kom så otroligt mycket folk på det första liksom, och sen har vi har ju fortsatt köra det då, men tänkte jag, men då kör vi 1 maj varje år, då har vi jubileum, det är en helgdag med, så att det spelar ingen roll när det inträffar egentligen då. Och så har vi sagt, vi har, det är en sån kul grej som man minns att bara jäklar, det här känns som att det kommer bli bra. Har så många dyker upp på första träffen liksom, första öppningsdagen.
Ja.
Nu de senaste åren så har det ju varit betydligt mer folk på de här träffarna såklart, men för att vara, jag minns ändå att det var så här, det var fler än vad jag hade väntat mig som kom faktiskt på det första eventet. Nu så jag tror senast var det väl, jag har haft runt en så här 150 bilar som dyker upp ändå.
Oj.
Nu kunde vi inte köra det i år, såklart. Det har inte varit 1 maj i år än, men vi kommer inte kunna köra det.
Ni kör inget sånt i år?
Nej, alltså, vi har ju mer öppet hus. Vi kommer inte söka tillstånd och, liksom, och anställa vakter och så här för att hålla ordning på det. Utan vi öppnar upp butiken och vi kör. Så att nu när det är som det är och man, då får vi avvakta tills det har bättrat sig, ja, helt enkelt. Och man kan köra event som vanligt igen. Mm. Så förra året kunde vi inte ha det då, men innan så har det varit jättebra,
ja,
med folk som har kommit och det är kul.
För ni kör väldigt mycket liksom roliga aktiviteter, alltså tävlingar och allt möjligt under en sån dag liksom.
Ja, absolut. Ja. Vi försöker köra. Vi kör en liksom People's Choice-tävling. Mm. Rösta på vilken bil du vill.
Ja.
Och så, sen så har vi alltid tagit ett gäng som vi har som en liksom liten egen jury som går och kollar ut några bilar. Så kör vi liksom bästa 3-serie eller bästa 5-serie, bästa M-bil. Och så här. Så vi har en People's Choice röstsedlar bara, så räknar vi dem. Och sen så kör vi en egen jury då som delar ut de andra priserna.
Ja.
Så det är lite kul.
Ja.
Absolut. Det har varit väldigt bra respons på eventet också liksom.
En folkfest för alla åldrar också, känns det som att det kan vara allt från barnen till de äldre.
Ja, men precis. Mm. Det är det. Och det kommer väldigt mycket blandat med bilar. Mm. Det är ju inte det här, alltså ibland så kommer det andra bilmärken också, ja, såklart att ställa sig. Och det spelar
de
ingen roll.
Liksom.
Ja, men precis. Alla är välkomna. Och både originalbilar, det är ju mycket kunder som kommer med sina helt vanliga bilar. Och sen så kan ju folk åka lite längre för att komma på just det här eventet med, som man kanske har byggt honom väldigt mycket och så här.
Mm.
Så det är, nej, det är superkul alltså. Så det saknar man ju.
Ja, det
för det är verkligen så här, det blir som en liksom start på säsongen där. Ja. Liksom första maj, det är många som ställer på sina bilar första maj. Och den har vi kört ihop med BMW Club Sweden och VCCS Cruising, okay. West Coast Cruising. Som håller till liksom i vårat område också där.
Mm.
Och de brukar köra en sån liten runda, det ligger en sjö ganska nära oss nu. Vi flyttade ju till en ny lokal för 3 år sedan. Och ganska nära där vi ligger då, så ligger det en sjö som har väldigt fin väg. Man kan köra runt liksom hela vägen, det tar en 45 minuter ungefär att köra runt då. Så de brukar köra en sån, de har gjort det innan då, första maj, vår cruising liksom runt sjön. Så då har vi samordnat det ihop med de här klubbarna också då, så de kommer på våran träff. Och vi skriver med det i vårat schema och så kör alla en sväng sen liksom vid efterprisutdelning och så här på eftermiddagen. Och
vad roligt det låter.
Ja, men det är sån, det är en kul dag alltså, ja, verkligen.
Helt klart.
Det är bara att vi missar ju alltid den här cruisingen då, vi är ju kvar i butiken.
Ja, liksom. Ni måste jobba också.
Ja, precis. Ja. Så det är lite så här, det är väl nackdelen då. Men, ja, men det är kul att se när, liksom, när det verkligen kommer mycket folk och det är, att folk gillar det liksom.
Mm. Kul tycker jag. Ja. Man måste besöka en sån.
Ja, men det får träff, jag hoppas nästa år. Ja. Ja. Man hoppas ju på det, man vet inte. Men
jag kör ju inte BMW själv, men det får man väl. Man får parkera bakom huset och så får man promenera runt och kanske istället.
Ja, nej, men det är sagt, alla bilar är välkomna. Ja. Det är bara att komma förbi. Ja. Liksom. Vi jobbar ju både med tillbehörssidan, som styling, trimdelar, takräcken, takboxar. Ja. Alltså allt som man kan tänka sig liksom i tillbehörsväg. Och originaldelar och reservdelar då.
Mm.
Så det som sticker ut för oss är att vi har blandat med både BMW originaldelar också, som de flesta andra inte säljer, plus hela det sortimentet med alla andra delar. De flesta är ganska nischade på typ antingen styling eller trimning eller reservdelar.
Ja.
Men vi har liksom
hela
sortimentet.
Mm.
Och där har ju vårt centrallager i Danmark egentligen hand om att ha kontakten med leverantörerna. Så det är ju en grej som vi, om man säger, slipper då,
ja,
vilket är rätt skönt på ett sätt. Samtidigt då så kanske man är lite låst i vissa lägen, men oftast om vi hittar någonting som bara, det här verkar intressant, det här måste vi liksom få in i sortimentet, då kan vi alltid ta en första kontakt och snacka lite med leverantören.
Okay.
Och så skickar vi det till våran säljkontakt eller inköpare då, på centrallagret. Så liksom tar han över det sen och tar in det i sortimentet. Se till så det kommer upp på hemsidan och kör hela den biten.
Ja.
Så men det är sagt, det kommer upp nya produkter varje dag.
Ja.
De har ju folk som jobbar med det hela tiden. Ja. Liksom. Så att ibland är det nästan svårt att hålla sig uppdaterad på sortimentet. Ibland så kan det vara någon som ringer och bara, men jag ser att ni har fått in det här. Jaha, jag har ingen aning.
Oj,
då ser man liksom, just det där. De har vi fått in i sortimentet nu. Och
det så uppdateras att, hela tiden. Liksom.
Ja, det är verkligen liksom löpande varje dag.
Ja.
Och det är superkul.
Mm.
Men så sagt, och ibland så är det ju roligare grejer än andra. Alltså att man verkligen säger, nu fick vi in en riktigt kul leverantör här som har mycket häftigt liksom.
Ja.
Nej, så det är Det är superkul, ja. Verkligen.
Men de, kan du namedroppa några som ni är återförsäljare till?
Ja, vi har ju Bilstein, officiell liksom återförsäljarstatus. Mm. Supersprint jobbar vi väldigt tätt med.
Just det.
Har jobbat med dem i alla år. Eisenman också, sportdragarsystem. Aibach. Tredje design i Japan, kolfibergrejer. Mm. Sen har vi mycket så eget brandat också då, typ kolfiberdelar och stylingdelar som är lite billigare prisklass då.
Okay.
Så att vi har också det, alltså allt från de här billigare varianterna upp till de här verkligen premiummärkena som är snordyra helt enkelt. Men det är också extremt fin kvalitet.
Ja.
Och det beror ju lite på vad man jobbar med för. Många av de billigare stylingdelarna är också väldigt bra såklart, kvalitetsmässigt och sånt. Men när man kommer till just kompositgrejer, kolfiber och sånt, alltså då, när man ser de här riktigt dyra grejerna, alltså det är ju skillnad på kvalitet såklart. Ja. Så är det ju.
Visst är det så.
Om man jobbar med, alltså, sagt, jag tycker ju en personlig favorit är just 3D Design Japan.
Mm.
Som jag tycker gör otroligt bra kolfibergrejer. Alltså, ja. Verkligen. Men det är sagt, det är 25 000 för liksom en läpp till bagageluckan.
Typ. Oj,
så det kostar ju, alltså, men det är otroligt fin kvalitet på det. Alltså, verkligen.
Ja, det låter det verkligen som.
Ja, ja, men det är så kul med när man får in det liksom i verkstaden och det bara det sitter helt perfekt. Det finns ingenting liksom att anmärka på verkligen. De har ju blivit väldigt duktiga i verkstaden hos oss i och med att de jobbar så pass mycket med styling.
Mm.
På att om det kommer någonting som man kanske behöver jobba lite extra med någon läpp eller så här för att den liksom ska sitta perfekt och sånt. Men de har liksom en väldigt bra teknik för det där och få till saker så att det verkligen blir så bra som det kan bli.
Dina bästa produkter, tre bästa produkter som jag ser.
Om man tittar på, den tyckte jag såg det här innan, så jag har suttit och funderat lite på den. Den är inte helt lätt, för det beror helt på vad man liksom vill uppnå med sitt bilbygge. Men en grej som jag tycker, som om man ska, speciellt om man ska ut och köra bana liksom med bilen, om man ska köra track days, eller om man bara ska ut, liksom, man gillar aktiv körning med sin mer motorstarka bil och inte har en M-modell, så den inte kommer med riktig diff från början, då tycker jag definitivt att det man ska uppgradera sin bil med, det är en riktig diff, typ en quiet diff.
Ja.
Det kan jag absolut rekommendera. Vi har själv haft en bil som jag inte gjorde det på.
Okay.
Jag gjorde mycket annat med väghållning, ett chassi och liksom R-däck och barnfälgar och byggde på den. Men jag gjorde just inte diffen. Jag hade inte den bilen så länge. Det var en ME35 som
den
hade.
Kom jag ihåg faktiskt.
Jag kom ihåg,
den kommer jag ihåg och den älskade jag verkligen när ni hade den.
Ja, den var en av de roligaste bilarna jag haft, alltså, verkligen.
Jag kom, Peder Sundfeldt var väl hos er och gjorde något litet reportage med den bilen. Och han tog just upp det med diffen där om det.
Ja. Det roliga med den bilen, vi körde ju en runda i Time Attack med den också.
Okej, det var den.
För då höll vi på att bygga på M3E46.
Mm.
Så vi körde lite bara på skoj i den lite lägre klassen med ME35. Och sen så sålde jag den bilen till en kund till oss som liksom körde vidare med den. Och han beställde en diff med montering typ direkt liksom, efter att han köpt den. Och sen sågs vi på en trackday med BMW-klubben och jag provkörde hans bil på bana då.
Mm.
Och jag bara, alltså varför gjorde inte jag det här? Det här var det första jag skulle ha gjort såklart. Alltså inget annat i princip. Det blev en helt annan bil alltså. Ja. Verkligen, så det är en sån grej som verkligen, man förstår inte vilken skillnad det gör. Alltså. Så det är väl en produkt jag verkligen skulle rekommendera. Ja.
Två andra produkter då?
Alltså man ska ut mycket effekt, säger vi då. Då är det ju som att kör man en schysst downpipe och en intercooler och en bra mjukvara till. Liksom.
Mm.
Det är ju ganska standard egentligen, eller så här första, eller inte första trim paketet kanske, då kör man väl bara mjukvara, men man vill få ut det lilla extra liksom, det är ganska enkelt att få mycket mer effekt på dagens bilar liksom, än vad det var förr du kunde ju lägga hur mycket pengar som helst liksom, för köpa ett komplett avgassystem med racekattar och grenrör för 70 000 och så får du 20 häst idag liksom en mjukvara och så har du 60-80 hästar mer liksom, beroende på vilken bil det är såklart från början, men
utvecklingen går framåt på det
så att, precis, det gör ju det. Så att Nej, jag tycker vi har så otroligt mycket roliga produkter och ja. Det hänger så mycket på vad det är man vill göra liksom. Ja. Det som är väldigt populärt just nu som jag märkt, det är just folk stylar sina bilar väldigt mycket nu i de här tiderna.
Ja, det är så.
Ja, mycket läppar och njurar och de här bitarna då skickar vi ut.
De här små sakerna som kanske inte syns jättemycket, ja. Men som verkligen syns när man väl får på dem.
Ja, men precis. På sin bil, liksom. Ja, men det som grillen fram, njurarna. Just det. Det är ju liksom folk som tar ut en ny tjänstebil och bara ska ha den. Liksom, de ska inte styla sin bil. Men alla köper det. Mm. Alla vill ha det. Alla ja. Vill ha svarta njurar. Ja. Det är som standardgrej. Liksom. Ja.
Men det är jätteroligt att man liksom, som du själv säger, att man tar en firmabil och mm. liksom, nej, men jag vill ha något litet. Jag byter njurar.
Ja. Ja, precis. Det är ju verkligen så här. Många gör ju det. Det har blivit mycket tjänstebilar också på senaste år. Liksom. Folk kan ju köpa ett, kanske ha en 320 diesel och köper ett supersprint bakljuddämpare för att få 335 lucken liksom, med en pipa på varje sida.
Just det.
Inte för något, alltså, för effekter skulle, utan bara för att det ser schysstare ut. Mm. Liksom. Gör det på tjänstebilen för att den ser lite roligare ut. Istället för
lite
liksom,
mer estetiskt lite, tänkt ja, där på bilen.
Ja. Precis. Så det märker man också är så här, mer populärt.
Ja. Jag har ju någonting som jag kallar för fyra snabba. Lunchmöte eller AV?
AV.
På kontoret eller på golvet?
På kontoret eller på golvet? På kontoret.
På kontoret. Kaffe eller energidryck?
Kaffe.
Personalvård eller bilvård?
Personalvård.
Personalvård.
Ja.
Bra. Din bästa respektive mindre bra egenskap som företagare?
Mm. Jag tror väl att jag kan vara ganska liksom kreativ och liksom jobba ganska hårt i vissa perioder. Liksom, när det är, speciellt när det är, man har mycket att göra och så här, då blir man extra kreativ och kommer på massa bra idéer och så här, om hur man ska nå ut till fler nya kunder och så här. Och så, här. Så det är väl en ganska bra egenskap liksom affärssynvinkel så att man
ja,
verkligen kör på stenhårt liksom när det väl gäller. Sen kan jag vara ganska så här, om det är en dålig period, kanske inte har tillräckligt bokat i verkstaden eller man ser liksom att det är en nedsida och då blir det liksom åt andra hållet. Då liksom tappar man den här kreativiteten helt nästan.
Okay.
Det blir liksom svårt att vara kreativ när det är tuffare. Då.
Okay.
Och det är ju en sämre sida. Så det är så här på gott och ont verkligen.
Ja, jag förstår.
Där, men ibland kan det vara svårt liksom att hålla det här goet uppe. Liksom,
mm.
När man, om man har en tuff period.
Ja. Men så är det väl för många.
Ja, ja men precis. Men men för det mesta så tycker jag ändå att man har idéer och man hinner inte med allt.
Nej.
Det är ju det som är problemet oftast när det är de här perioderna när man har väldigt mycket att göra. Så har man massa idéer men man hinner inte genomföra hälften liksom. Nej. För att du måste bara hålla den dagliga verksamheten uppe hela tiden.
Man måste sålla bland idéer och
ja, ja, precis. Man får liksom, någonting som jag skulle vilja bli bättre på är liksom att skriva ner de här idéerna och sånt. Verkligen utförligt och spara det någonstans för när man har tid. Ibland så ligger man ju vaken på nätterna liksom och bara har tusen tankar som bara snurrar och kan inte sova liksom för att man har kommit på massa bra grejer som man borde göra. Och du vet, man har ju läst om många andra så här stora, alltså riktigt stora entreprenörer som verkligen har tagit sig till liksom, toppen eller vad man ska säga. Som, de har ju ett anteckningsblock vid sin sida hela tiden och bara skriver ner varenda grej liksom, som de tänker på. Så det är en sån grej som jag borde bli bättre på.
Ja. Du får börja med införskaffa ett anteckningsblock och penna och ha vid sängen. Liksom.
Ja, jag tror det.
Ja. Finns det någonting du vill tipsa om i podden?
Nej, det är väl... Nej, jag har inga bra tips.
Nej.
Och är inte som jag kommer på så på raka.
Nej, så är det. Men finns verksamheten på sociala medier?
Ja, ja. Absolut. Det finns, det är väl främst Facebook och Instagram som vi kör på. Ja. Schmidman Sverige. Söker man på det så hittar man oss.
Men har ni en YouTube-kanal?
Ja, just det.
Ni har en YouTube-kanal.
Jag glömmer nästan. Vi körde ju lite YouTube för mycket när vi körde trackdays och sånt. Så löpte lite klipp från det. Och nu under förra året var det väl egentligen som vi tänkte att nej, men vi ska ta tag i den här kanalen igen och liksom börja lägga ut lite mer klipp där. Och det har vi gjort lite under förra året i alla fall. Mm. Ett par stycken klipp på lite roliga bilar. Och det kommer vi fortsätta med i år också, nu när säsongen drar igång. Så vi har ett schysst klipp som kommer ut här nu, snart. På en BMW M850 som vi har byggt lite trimmat med. Vi kör super sprint downpipes och AC-schnitzer avgassystem. Så det är kul just för att höra motorljudet i de bilarna, är ju otroligt fint. Alltså. Ja. Så att, det kan jag rekommendera att gå in och kolla på vår YouTube där.
Ja.
Det kommer, sagt, vi försöker så gott vi kan och liksom hålla det uppe och ha tid och filma och göra bra klipp där. Mm. Eller är det sagt? Ska man filma en hel bil när man bygger om den och ta om vissa grejer för att man vill ha med det på bild, då får man boka in, kanske räkna med så här, lägga på 50% av den normala arbetstiden i schemat liksom, för att man ska hinna med det också.
Och ni måste ju ha verksamheten rullande
samtidigt. Men precis.
Liksom. Ja.
Men det är ju väldigt kul, det är ju bra för efteråt såklart, alltså att ha det, att det ligger där.
Ja.
Så att det är ju otroligt viktigt att synas på det sättet. Ja. Det är ju liksom gratis reklam, det är ju en tiden det kostar.
Ja, precis.
Så det får man ju inte glömma, så det är ju... Det är där man syns idag.
Ja. Finns det någon du vill höra i podden?
Ja, jag skulle kunna tänka mig, jag hade tyckt det var kul att lyssna på Rickard Göransson faktiskt nu när han har köpt Gelleråsen och kör en verksamhet där.
Just det.
Och se hur det går för honom. Liksom. Ja. Jag hade haft kontakt med honom då och då. Så här, för vi var på ett... Jag lärde känna Anders som hade loaded BMW.
Just det.
För många år sedan.
Anders Fransson.
Ja, men precis. Mm. Anders Fransson. Det har varit kul att höra honom också och se vad han håller på med nu. Liksom. Han snackade med för inte så jättelänge sedan, men det var, innan dess så var det liksom ett par år sedan jag hörde från honom. Så vi har varit dåliga båda två egentligen på att hålla kontakten uppe där. Men jag tycker, sagt, ja, men Rickard Göransson, jag tycker han gör bra grejer. Alltså. Han har haft en otroligt bra karriär liksom, inom racing. Och
verkligen.
Sen tagit det vidare, liksom, tagit nästa steg det här med... Sagt, förvärva Gelleråsen och köra på med sin verksamhet där istället och sånt. Jag tycker det är kul att se alltså att det går bra för honom. Verkligen. Han är en otroligt duktig förare.
Ja, helt
och
klart.
Och trevlig kille.
Ja.
Verkligen.
Men då ska jag försöka få med honom.
Ja, men tycker du ska göra. Absolut. Ja.
Men vad roligt att du ville vara med och gästa på
Tack
här.
För att jag fick komma.
Ja,
det var superkul.
Kul att ha det här. Men ha det bra så hörs vi.
Tack, samma.
Ha det bra. Hej.
Hej.
Där har ni veckans avsnitt med Viktor Örtegren från Schmidman. Vill ni följa Schmidmans arbete tycker ni ska gå in på deras sociala medier såsom Instagram och YouTube. Och mig hittar ni som vanligt på Instagram under namnet Räsbispodden. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs med en vecka. Ha det bra fram till dess. Hej då!